Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Halli och hallå på er och välkomna till ännu ett avsnitt av den bejublade podcasten Bakom ryggen som görs av mig, Sebastian Mattsson, i samarbete alternativt med välsignelse av alternativt trots protester med underproduktion.se, om man nu säger det. Det här är min podcast Bakom ryggen. Det är en podcast där jag, Sebastian, pratar bakom ryggen på en känd profil med en inbjuden gäst. Och den kända profilen är aldrig med och kan försvara sig. Kommer aldrig få vara med och kunna försvara sig. För det här är en podd där vi baktalar folk. Alltså i bokstavlig bemärkelse. Vi talar bakom ryggen. Nu ska jag hålla käften. Efter att vi har kommit in på min programförklaring, citatet av Eleanor Roosevelt, som fungerar som en ledstjärna för allt vi kommer göra framöver. Stora hjärnor diskuterar idéer, medelmåttiga hjärnor diskuterar händelser och små hjärnor diskuterar personer. Och då är det så, Eleanor, din lilla presidentänka, att vi står för att vi är små hjärnor här. Diskuterar bara personer. Inga större processer, ingenting, inget helikopterperspektiv alls, utan vi diskuterar bara personer. Små hjärnor är vi, och med mig har jag en av de minsta hjärnorna jag känner, Sanna Karlberg. Hur är läget?
Du glömde mitt giftas efternamn, Hapten också.
Just, ska vi lägga till det? Ja. Oh, det Hapten, för du är gift med en person. Kan vi tillägga? inte ett djur? Har någon misstänkt det?
Ja, det beror på hur man ser det.
Du, vad kan du berätta om dig själv?
Ja, vad ska jag berätta om mig själv? Jag är kompis med dig. Mm. Det är väl därför jag är här.
Du är också här, för du heter ju Sanna Karlberg, du pratar inte med någon brytning, men jag vill ändå för record säga att du är rasifierad.
Ja.
Adopterad från Indien. Så jag vill att folk som har någon tanke om att anklaga mig för att ha en för vit gästuppsättning i den här podden, jag vill att de ska veta att ditt efternamn och förnamn till trots. Så du brukar själv säga att du är brun som brunaste mahogny. Du brukar säga det ofta när du är full.
Aha.
Ja, mm. Du har sagt det väldigt mycket i alla fall. Mm.
Och du brukar anklaga mig för att vara en Oreo cookie liksom.
För att du är vit på insidan.
Ja, ja, precis. Ja. Vilket alltid är extra kul när det kommer från dig. Och du är ju då den blekaste personen jag känner.
Jag är blek, men jag har, och det här är nästan en superkraft, jag fungerar väldigt bra med alla minoriteter. Folk älskar mig. Nej, jag ska säga att minoriteter gillar mig mer än vita gillar mig faktiskt. Jag har lättare, eller de har lättare att ta mig till sina hjärtan skulle jag säga. Och du är väl ett bevis på det. Men du är lärare kan vi säga.
Ja, jag är lärare. Ja. Jag jobbar på vuxenutbildning som engelsklärare. Ja, det är väl det jag gör. Mm. så.
Du är kanske den första civila personen. Ja. Du har inget medjobb, du är inte komiker.
Nej.
Du har någon form av skribent erfarenhet, eller hur? Du har ju skrivit för den här kulturbloggen.
Ja, jag har recenserat lite sådär på
så du har
en gratis
en viss
site.
Känning.
Ja, där. Alltså det man kan säga som på något sätt skulle, förutom då att jag kvoterade in mig själv för att jag tyckte att jag behövdes i ditt program, så är det väl att jag konsumerar väldigt mycket kultur.
Det
jag är en väldigt bred kulturkonsument, tycker jag själv.
Nu fick jag på mahogny brunt. Jag måste nästan googla mahogny.
Mahogny är ju ganska mörkt, va? Det är ett mörkt trä.
Nu får ni vara med här.
Jag är kanske lite mer...
dålig på trä. Jo, men...
alltså ibland hör man i serier att någon säger eggshell. Not that pale eggshell guy, brukar de säga.
Brukar de säga det om mig? Hur fan vågar de?
Nej, men du är ju ljusare än eggshell.
Jag är nästan genomskinlig. brukar folk säga. Ja, men jag har i alla fall inte fräknar. Och det är ändå evigt tacksam för. Hur kom vi in på det här? Apropå var lite blek i hyn. Linda Skugge är det vi ska prata om idag.
Ja, det var en fin öppning.
Nej, jag sa ingenting mer än att hon var blek i hyn. Det måste hon ändå kunna köpa. Och jag är också jätteblek i hyn.
Ja, det är sant.
Så jag har TF där tillsammans med henne. Jag tycker inte det var fel. Okay.
Nej,
det
var du får säga så.
Ja, och det var okay. Också, man ska också komma ihåg att väldigt länge, i alla fall i västlandet, så var ju blekhy en statusmarkör. För att det var ju, de brunbrända var ju de äckliga kroppsarbetarna som vi aktivt tar avstånd från i den här podden.
Jag är från Indien, jag vet allt om det där.
Ja, har man den här diskussionen i Indien också om blek och versus, alltså som man har i light skin versus dark skin, som afroamerikaner pratar mycket om. Att man ses som finare om man är light skin.
Ja, herregud.
Det är så i Indien också.
Det är jättestort i Indien. De har jättemycket rasism som är så inbyggt i hela systemet. Liksom.
Vårt budskap här från bakom ryggen till Indien. Arbeta med det, jobba på det. Rasism är inte bra.
De Linda kommer Skugge. Längre och längre ifrån det just nu. Men i alla fall.
Ja, Linda Skugge. Varför? Ja. Det var du som valde Linda Skugge.
Nej, det var du.
Var det?
Ja.
Okej, men vi säger att det var du som valde Linda Skugge. Okay. Varför valde du Linda Skugge?
Funkar det så i dina andra avsnitt att det är den andra som väljer?
Både och, skulle jag säga. Men nu, det du måste förstå är att nu släpper du in folk bakom skynket här.
Okej, okay,
det här, alltså,
det var inte det jag skulle göra.
Man ska inte plocka isär den minutiösa processen bakom den här fina podden. Linda Skugge.
Alltså, jag kan ju säga så här. Jag kan väl säga så här då, att liksom, jag tyckte att det var kul att diskutera henne. Jag kände att jag gick igång på det direkt liksom. För att det finns så mycket att säga.
Ska jag börja nu? För jag är uppvuxen med en mamma, som du vet, hon du har träffat.
Ja.
Och hon har alltid haft, så länge jag kan minnas i princip, haft väldigt, 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 väldigt starka åsikter om just Linda Skugge. Och då bad jag henne sammanfatta vad det är hon tycker om henne.
Men gud.
Och jag tänkte läsa upp.
Det här är underbart.
Ja, jag tänkte läsa upp lite. Jag kommer att censurera lite, för jag vill skydda min mamma. För att hon är ju, hon skrev otroligt. Jag bad så här: kan du sammanfatta vad du tycker om Linda Skugge? Skriv till mig. Och så skrev hon en roman, en wall of text producerar hon. Jag ska läsa högt nu. Och det här, jag har hatat henne sen första gången jag råkade läsa en av hennes jävla krönikor. En elak jävel. Hon skrev om hur jävla duktig hon var, som jobbade 24/7 med 3 barn. Hur hon såg ner på alla som på något sätt visade sig svaga. Människor med övervikt, sjukskrivna. Hon ondgjorde sig över kvinnor. Jag bland annat, lägger mamma till i en parentes där. Som födde barn efter 40. Ena dagen var hon feminist, nästa höger eller vänster. Lovorder kärnfamiljen för att veckan därpå hylla skilsmässor. Så otroligt självupptagen så det finns inte. Birro bleknar i jämförelse. Jag kollade hennes senaste intervju som skulle handla om Hanna Hellqvist. Men som naturligtvis handlar om Skugge, Skugge och Skugge. Hon är en fullblods narcissist. Hur någon kan hylla henne som skribent övergår mitt förstånd. Fy fan vad jag hatar henne. Och tre arga emojis där i slutet. Och jag har censurerat lite för att hon gick lite för långt i vissa partier. Och jag vill inte bli fälld för förtal. Eller Simon Schipper Jensen vill inte bli fälld för förtal. Otroligt mycket hat där från min mamma.
Ja, verkligen.
Är du förvånad?
Nej, inte alls. Jag tänker mig att Linda Skugge är verkligen en person som skulle reta upp din mamma.
Jag tror också att Linda Skugge skulle bli ganska road av att höra det här om henne. Tror du?
Ja, jag tror att din mamma är nog någon som Linda Skugge kanske skulle störa sig på också. Alltså tillbaka.
För att min mammas livsval eller bara som personlighet?
Ja, kanske livsval också, men också det här att din mamma är liksom, alltså Linda Skugge är ju borgerlig liksom. Och det är ju inte din mamma.
Svar nej.
där tror jag långt, att de skulle liksom clasha.
De skulle clasha. Vad skulle du säga utmärker Linda Skugge som skribent Stanna Karlberg?
Jo, men det är ju att hon är ju otroligt rätt fram. Mm. Men också skriver på ett sätt som man inte gör. Liksom. Man skriver inte så i krönikor.
Hur menar du då?
Jo, men hon... alltså hon är lite som... hon är lite som en sån här karikatyrteckningar av politiker. Alltså så tycker jag att hon skriver lite grann.
Alltså, hon
liksom, hon använder
drastisk.
Väldigt mycket så här könsord och gillar att dra så här låga skämt liksom, som är så här, man skriver ju inte så i en krönika ungefär. Det är väldigt liksom väldigt märkliga ordval, men det tycker hon är väldigt roligt också. Själv hon har väldigt kul när hon skriver. Och hon kan också vara väldigt rolig. Och sen så skapar hon ju debatt genom att fullständigt strunta i vad folk tycker. Liksom, när hon skriver dem. Det är som att hon inte har något filter. Det första hon tänkte skrev hon ner, känns det som ibland.
Vi måste adressera elefanten i rummet här. Men i alla fall när vi spelar in hyfsat färsk recension som hon skrev.
Just det.
Av Kristina Sandbergs bok... en ensam plats som jag Kristina Sandbergs skildring av sin egen cancersjukdom. Och Linda Skugge skrev vad som måste vara en av de mest uppmärksammade bokrecensionerna de senaste 10 åren skulle jag säga. Jag har svårt att komma på motsvarighet faktiskt, som har vållat så mycket ilska, applåder också här och där får man säga. Men bara reaktioner, om vi sammanfattar det så. Och jag ska läsa upp det här stycket som blev extra omtalat. Jag också kom in på det här, det du sa, att hon skriver på ett sätt som man traditionellt sett inte skriver.
Nej, jag
utanför
tycker,
Flashback.
Nej, man skriver inte så. Nej.
Ska läsa upp här. Hon är sur på att, eller sur, hon har åsikter om att Kristina Sandberg i sin bok... inte beskriver sina samlag med sin partner Mats. Har inget efternamn på Mats. Det tror jag Mats är ganska nöjd med. Samlag, hon beskriver dem alldeles för odetaljerat. Ointressant, tycker Linda Skugge. Och nu läser jag högt då. Ur recensionen som publicerades i Expressen. Om hon nu tänker framhärda i att endast i nivå med vilken egen utgivning som helst skriva fullständigt privata saker med noll relevans för oss läsare, kan hon väl roba oss lite mer. Och med lite tur blir det litteratur. Minns Maggie Nelson som ständigt återkommer till varför Breathplay är så härligt. Eller undertecknad som inom kort ska skriva om hur jag, för att stå ut och som en blinkning till Kathy Acker, nyligen läste in en P2-text med min WeVibe inne i fittan.
Men vad är det? Jag har inte ens kollat upp. Vad är det för något?
Nej, jag googlade lite på det.
Vad är en WeVibe?
Alltså, WeVibe är väl ett
märke. Är det en vibrator?
Märke. Ja, alltså det är en vibrator som väl kan se ut på olika sätt. Alltså det är ju som att säga med en Volvo in i fittan. Alltså, En Volvo kan se ut på många olika sätt. Mm. Och det kan väl också en WeVibe göra baserat på det, min research. Men det här är ju inte kutym.
Nej.
Daniel Sjölin har ju aldrig skrivit en recension av Claes Östergren där han på något i en bisats kom in på att han hade en dildo i analen.
Ja.
Under recensionens vad ska man säga, tillkomstprocess. Så där håller jag med. Och jag vill också komma in på det här borgerliga, för jag vill läsa lite mer här ur en annan.
Men det här i början också av den här recensionen där hon liksom pratar om det här förlaget och det är så många tjocka kvinnor som skriver böcker om hur som har en jätte, de har en jättegullig bokhandel och är tjocka och deras män älskar deras hull och de skriver bara om det. Det var ju också så här, jag tycker också hon skriver om saker som att alla skulle veta om det, som att det skulle vara ett vedertaget faktum. Jag har aldrig hört talas om den här genren. Är det då fel på mig då, eller har jag inte, att jag inte hört talas om mysiga tjocka kvinnor som skriver om bokhandel? Är det någon så här, har jag missat något?
Men är det inte på något sätt feel good genren hon attackerar där?
Är det det hon attackerar? För jag förstod också, inte det.
Jag tror också feel good genren som den är nu, nu är jag verkligen ingen expert, men jag tror att det finns ganska mycket inslag av så kallad kroppspositivism.
Jaha.
I feel good genren nu. Jag har väldigt dålig koll på den.
Jag tänkte att det kunde vara så här, tanter brukar man ju säga. Liksom.
Ja.
Men det betyder ju bara en äldre kvinna. Eller alltså, du vet.
Ja, nej, jag tror att de här knubbiga kvinnorna, nu vet inte jag exakt vad,
nej, jag förstod inte vad hon menar.
Lina Skugge har lyssnat på eller läst. Men jag tror att det finns en sån, det finns någon del knubbiga kvinnor, ja, i feelgood-genren.
Ja.
Men det är roligt där ju, för att, och det var väl det lite min mamma touchade på, att Lilla Skugge har ju en vana, kan man säga, att uttala sig om kvinnors utseenden. Mm. Och så kanske reducera dem till en stereotyp. Jag vet att min mamma, som nu får nästan ses som någon slags co-producer till den här podden.
Ja, verkligen. Jag har berättat för silent.
Hon brukar ofta prata om att Lilla Skugge såg ner på kvinnor som jobbar inom vården som röker gula Blend under fläkten. Och jag har försökt googla fram det, om hon någonsin skrivit om just gula Blend, eller om det var en konstruktion av min mammas fantasi där. Jag har inte hittat någonting, men det känns väl som att hon har, jag kan inte säga kvinnohat, men hon är väl en sån kvinna som kan man säga det på ett delikat sätt. Hon har nästan högre krav och förväntningar på andra kvinnor än på män. Och därför kan hon låta lite.
Men det är ju det som är så, det är det som är så intressant. För att det går ju inte ihop.
Nej.
Det här, alltså, om man ska nysta i det här spindelnätväven som är liksom Lina Skugge.
Ja.
Då måste man ju titta på det faktum hur hon startade och det hon skrev i Fitstim. För att där skriver hon raka motsatsen till det du just nämnde. Att hon tycker ju att, egentligen så tycker ju hon att männen har tagit upp alldeles för mycket plats och satt en kil mellan kvinnor. Och att vi tävlar och dömer ut varandra. Ja. Och jag uppfattar det som att hon menar att det var fel, att det är fel.
Ja, det är,
Så därför blir man ju väldigt fascinerad över hur många kvinnor hon har angripit i olika krönikor. Och också mycket sådana här grejer hon har skrivit om deras utseenden.
Vi kan ju prata lite om Lina Skugge. Det är bra där att du som lärare är pedagogisk. Vi kan ju prata om Lina Skugges historia lite då.
Ja, vi
slog igenom väldigt tidigt på den här märkla liksom så här fanzine-tiden.
Ultra Magazine jobbade hon ju på.
Ja,
eller hon frilansade lite när hon gick i gymnasiet.
Exakt, och som någon popskribent helt enkelt.
Mm.
Kom sen till Expressen och var väl en del av den här härliga Expressen fredag tiden som har odödliggjorts av Killinggänget i Percy Tårar, var det väl?
Yeah.
Med Anders Nunstedt och fan mer var där. Vad hette han som skrev en bra researchad podd. Måns Ivarsson.
Se, alltså det här är sånt som ni vet, resten av oss, dödliga människor, eller vad ska jag säga, civila människor.
Ja, ni är civila.
Vi civila, vi vet ju bara Killinggänget. Det är liksom ja. Det vi har som referens.
Det är väl det man måste. Men vi, alltså pappa Pop kallas ju Anders Nunstedt. Långman, skallig, svarta glasögon som kostar mer än min lägenhet gör, skulle jag tro. Och hon var liksom en del av det kotteriet där. Och sen, som du sa, profilerade sig mer och mer som feminism. Ingick i Fitstim med Belinda Olsson och det där gänget. Var det någon mer? Katarin, vad heter hon? Carolina Ramqvist var väl också en del, va?
Ja, Carolina Ramqvist skrev ju också i den. Brita Silg står det här också.
Brita Silg, Outsiden.
Och sen finns det massa andra som har skrivit i den.
Ja. Men Belinda,
kända personer, säga, Marit Bergman bland annat.
Marit Bergman, kul. Belinda, Linda och Carolina Ramqvist skulle jag säga de tre stora ur den här The Class of 98. Eller fan, när kom Fitstim?
Någonstans där. 2000 tror jag.
Ja, Class of 00 som man säger.
Ja.
Sen då 2006 slutade hon vara feminist.
Ja, just det.
Vilket,
det är en krönika. Den krönikan kan vi också titta på. För det, hon skriver... alltså, den är ju så... ja. Först tyckte jag att det här är helt sjukt. Sen när man börjar läsa mellan raderna så börjar man tänka att... oh, gud, hon känner sig verkligen sviken på något sätt. Det här är ju någon som är väldigt bitter liksom på hela systemet.
Nu läser jag lite högt ur den här krönikan. Så vi vet vad vi pratar om. Eller, jag läser ett stycke här. Ukrainikan. Nu slutar jag kalla mig feminist. Publicerad i april 2006.
Ja.
15 år sedan, Sanna Karlberg. Tänk på det du. Nu kommer texten. Eftersom jag inte är en radikal feminist. Jag har aldrig trott på höjda skatter för att få höjda kvinnolöner. Eller 6 timmars arbetsdag. Jag tycker inte att man ska förbjuda porr. Så blir det mer och mer plågsamt att vara fast i en roll som jag inte bett om. Därför slutar jag nu kalla mig feminist. Feminist som ord funkar inte. Det enbart förstör och gör så att folk slutar tänka. Man blir ett UFO i folks ögon om man säger att man är feminist. Då lägger hon det lite... okej, hon börjar med någon slags så här klassisk... feminismen är här en vänstersekt.
Just det.
Och går sen då vidare till att tycka att begreppet har blivit så pass förvanskat att hon inte vill kalla sig det längre. Läser du något mer budskap? Du, det här sveket, vem står för sveket då, menar du?
Nej, men hon skriver ju den här krönikan, så gör hon en uppmaning till alla. Sen så, jag tycker det är jätte... alltså, hon skriver också att när jag är ute och ska prata på någon föreläsning eller vad det är, så kommer det fram små tjejer som har svart hår och ser helt... har någon hundhalsband. Jag vet inte vad hon säger.
Hundhalsband? Ja, som någon sån här dominatrix-grej.
Ja, nej, men jag vet inte. Hon har ju själv varit en goth-tjej, säger hon själv då. Och då... men de ser ju ut som dårar, de här små tjejerna. Liksom. Och jag vill ju inte tillhöra det här. Liksom. Jag vill inte tillhöra den här falangen. Liksom.
Hon inser att hon har liksom startat något slags klubb. Och så ser de medlemmarna och tänker, den här klubben vill inte jag vara med
i. Ja, verkligen.
Så någon väldigt långsökt parafras till Groucho Marx.
Ja, exakt. Och då, men sen så säger hon ju också att det här är det sämsta karriärsdraget för mig. Mm. För hon tror ju inte att systemet, att det går att förändra systemet, det är ju det hon säger.
Politik är bullshit,
ja,
säger hon. Ingen politiker brinner för er, de brinner för sin egen framtid och karriär. Tror ni något annat är ni mer än lovligt naiva?
Precis, det säger hon. Och hon säger att det sämsta karriärsvalet är att kalla sig feminist. För att det har blivit så svårt för henne att liksom tjäna pengar, antar jag.
Ja.
Så att det bästa man kan göra som kvinna är då... man kan hjälpa varandra och stötta varandra, men tro inte att någon ska göra någonting för dig.
Nej.
Liksom... allt du får du göra själv. Mm. Sluta kalla dig feminist. Mm. Ungefär. Så där säger hon då.
Mm.
Och då tänker jag att det här måste vara någon som tycker själv att hon har fått kämpa så mycket, liksom, att karriärsmässigt så har det varit så himla tufft att kalla sig feminist, så då måste jag sluta göra det. Systemet kommer ju inte hjälpa mig och jag blir inte hjälpt av att kalla mig feminist, så då slutar jag med det.
Men om jag ska vara krass då, har det varit så, eller var det verkligen så karriärsdödande för Linda Skugge att kalla sig feminist? Alltså Fittstim blev ju en supersuccé. Och de framstående profilerna inom rörelsen fick förhöjd medieprofil i och med Fittstim.
Jag vet faktiskt inte vad hon menar här.
Alltså det är väl, och idag kan man verkligen säga att kalla sig feminist är ett superkarriärsdrag. Kolla bara på vår gode vän Linnea Claesson. Och det finns massa andra. Det finns även manliga influencers, typ Attila Joldas, som kan liksom åka runt och föreläsa om feminism. Ja.
Om att män ska prata med varandra.
Och ta, nu vet inte jag vad tar man? 60-70 000 kanske för en sån föreläsning? Jag vet inte. Någonstans där. Sen ska man ju skatta.
Nej, men alltså,
arbetsgivaravgifter.
Ja.
Sociala avgifter, är det en grej?
Sociala avgifter.
Eller? Är det hittar jag på det ordet nu? Anyway, fortsätt.
Sociala avgifter.
Jag vet, jag har min kompis Julia sköter ju allt sån här grej, bokföring grej. Eller jag bokför, jag vet inte vad jag ska kalla det. Skit samma.
Ja, vi betalar skatt där vi får lön. Det gör vi, Sebastian.
Jo, men jag tänkte på de här föreläsnings... Hur som helst.
Vad de tar för beskattning på det.
Jag menar ju bara att det är inte ett dåligt karriärsdrag. Eller det har inte varit en karriärshämmare för Linda Skugge på något sätt.
Nej, men
ens 2006.
Men om man tittar nu på vad hon har... Alltså hon har ju gjort så otroligt mycket.
Sorry.
Linda Skugge. Hon har skrivit jättemånga böcker.
Mm.
Och sen samlat krönikor också som hon har gett ut.
Jävlar vad många böcker hon har skrivit.
Hon har skrivit jättemånga. Och hon har skrivit barnböcker.
Vi såg en grävling i senaste boken. Det måste vara en barnbok. Eller är Vi såg en grävling, en krönikasamling? Det låter ju fantastiskt.
Nej, jag vet inte. Vi såg en grävling. Och sen...
Är det Fittstim 2? Vi såg en grävling.
Sluta.
Mest av allt vill jag hänga med någon. Den titeln är väldigt känd. Saker under huden.
Saker under huden. Det är hennes stora... Det är det stora... Vad säger man? Det är det stora flaggskeppet, eller?
Ja. Akta er killar, här kommer Gud. Och hon är jävligt förbannad.
Och då och sen liksom, och sen hon var ju med och startade Vulkan. Det är ju ett förlag.
Tillsammans med Sigge Eklund, det var väl inblandad där på
ett förlag. Hon har varit med i Teater Brunnsgatan. Jag vet inte om hon varit delägare i det eller varit med där på något sätt.
Hon har översatt jävla massa böcker
också. Hon har översatt också, engelska och svenska, va?
Hon har översatt Taolin Taipei, det är väldigt intressant.
Starboy Recordings. Tror jag. Hon har varit nominerad till något stora journalistpriset.
Det kommer hon att vinna någon gång, tror jag. Eller det kan bli svårt nu med den senaste
recensionen. Ja, precis.
Men ge det 5 år så kommer hon
med. Så. Och hon har skrivit, alltså hon har skrivit massa andra grejer. Hon har skrivit en bok om liksom hur man ska hantera att ens barn flyttar hemifrån. Hon har skrivit en bok om sin sjukdom.
Ja.
Hon har varit med någon annan kock och skrivit en kokbok för folk som har barn. Liksom.
Yeah.
Hon har gjort så mycket. Mm. Hon har skrivit så mycket och varit med, alltså skrivit för massa olika tidningar också. Hon har varit länge på Expressen sen slut, så hon har varit på Aftonbladet, tror jag, va?
Hon hoppade av Aftonbladet för hon tyckte att de inte, det sa hon i en intervju, hon tyckte inte att de höll henne om ryggen riktigt.
Nej, men det är ju det här som kanske hon är inne på snarare, att det här med dåligt karriärsdrag. Hon säger det är jättedåligt karriärsdrag att kalla sig feminist, men det som har varit hennes det som har varit svårt för Linda Skugge är väl snarare att folk börjar anlita henne så cyniskt, att hon ska skriva någonting elakt. Och sen så håller de inte henne om ryggen.
Nej.
Så de bara skickar ut henne. Liksom. De vill att hon ska skriva något elakt så det blir debatt. Liksom. Mm. Och det säger hon själv. Det har hon sagt mycket. Att folk vill ju bara att jag ska skriva någonting elakt. Jag ångrar att jag sa det och det och det. Liksom.
Ja. Sen skriver hon elaka saker
igen. Ja, sen skriver hon elaka saker igen. Så det blir liksom så här, men om du nu tycker att det är så jobbigt att de liksom offrar dig hela tiden, slänger ut dig till vargarna, varför fortsätter du då? Är det bara för att du vill ha pengar liksom? Alltså, varför gör du det?
Vi ska spela upp ett litet klipp här som jag tyckte var roligt. När hon i sin podd som hon har med Malin Wollin pratar om reaktionerna efter den här recensionen av Kristina Sandbergs bok.
Ja, just det.
Och varför hon är lite rättfärdigar varför hon känner sig fri att skriva så här.
Och jag tänker typ att jag kommer på att jag har ingenting att förlora. Jag tänker jag kan skriva vad fan som helst, det spelar ingen roll, och sen så flyttar jag utomlands och sen tack och hej, och så får jag behöver ändå ingen mat, för det ser ju alla att jag inte äter. Vad kostar körsbärstomater liksom? Fattar du? Det är ju den nivån.
De är dyra i och för sig. De är dyra.
Ja, men de är jättedyra. Det måste de ju skärpa sig. Vad ska jag äta? Jag måste hitta något billigare alternativ. Isbergssallad kanske är bra. Och sen skiter jag vilket. Jag har gett upp. Alltså jag känner så. Jag har ingenting kvar. Jag har inga vänner i den här branschen. Jag har ingenting. Det finns ändå ingenting för mig här. Så då kan jag gå all in. Jag kom
men
på det. Jag ska bli så här
så
oförskämd jag kan bli. Jag vet inte. Det är för att jag inte har något rätt. Då är det för att jag befinner mig mitt i smeten utan att ha rätt posse. Jag har ingen posse. Jag har inga som backar upp mig. Och då tycker jag att alla kan dra åt helvete. Och då kan jag lika gärna gå all in. Jag behöver inte tänka på att vara trevlig.
Lilla Skugge där. Som i något slags programförklaring säger, jag har ingenting att förlora, jag har inga vänner, jag kan skriva typ vad som helst. Du har ju känt mig i 11 år. Är inte det här väldigt mycket jag på något sätt? Eller
när visst kan man se här, sig själv i Lind och Skugga ibland. Det gör
ja,
mig.
Alltså, du också kanske är så här. Men jag brinner för det hon säger här.
Ja, visst blir man ändå så här. Jag tycker skriva vad fan jag vill. Ja. Och ni kan dra åt helvete.
Alltså, jag flyttar liksom den utomlands, gör en Ulf Lundell, flyttar till Norge. Han gjorde väl det, men han hotade mig.
Jo, men du har ju alltid, du har ju haft lite det här självdestruktiva som Linda Skugge har, att du bara vill förstöra för dig själv. Alltså jag tror att hon också har det, och att det återkommer till henne hela tiden. Alltså oftare än vad det gör för resten av oss.
Ja.
Du skulle kanske, du når en sån punkt kanske en gång vart 50 år. Hon når det typ varje år, alltså 30 gånger per år når hon en sån punkt.
Ja, och frågan är om den här recensionen då av Kristina Sandbergs bok var just en sån punkt. Hon säger också i samma podd med Malin Wollin då att Expressen har stöttat henne väldigt bra efter den här krönikan, och där har också Karin Olsson gått ut och försvarat, eller förlåt, krönika, recensionen.
Ja.
Där har också Karin Olsson, kulturchefen, gått ut och försvarat recensionen och så. Så där blir hon inte slängt i vargarna direkt. Men däremot så, hur ska man säga, hon kapar ju banden till den etablerade kulturvärlden.
Hon säger att hon aldrig hade en sån i alla fall.
Nej.
Så det är väl som hon säger, att hon inte har så mycket att förlora.
Är det så dock? Hon känns på hon försöker måla upp sig själv här som totalt maktlös och lite som en Maverick-figur som står helt utanför. Men hon är ju en väldigt, väldigt känd skribent.
Ja, alltså det där är totalt överdrivet. Dessutom säger hon emot sig själv i det här programmet som heter det heter Känsligt läge. Finns det ett program som heter med Uje Brandelius, och där är
SR, ja.
Och där var ju Linda Skugge med och pratade. Det här tycker jag är lite intressant, för att det här
dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Avsnittet som Linda Skugge är med i, det handlar om att vara en dålig kompis.
Mm.
att vara dålig på det här med vänner.
Mm.
Och då säger ju hon, alltså, och här kommer din mamma säkert känna igen sig, att just det här med skrytet, att hon skryter liksom.
Mm.
Hon skryter om att hon sitter på biblioteket och läser poesi. Mm. Och sen så, när hon vill träffa folk så träffar hon dem och går på någon jätteintressant konstutställning eller något sånt där.
Mm.
Liksom. Och då träffar hon bara så att jätteintressanta kulturmänniskor, skryter hon om. Och jag undrar, vilka är dessa människor? För att hon pratar ju ofta om att hon inte har några vänner, att hon inte, nej, träffar någon. Det har ju sagt mycket. För att hon har inget posse, hon har ingen som backar upp henne. Jag vet inte, de här kulturmänniskorna kanske också är lite mer alternativa då.
Jag vet ju, eller jag tror, men jag vet att hon är lite kompis med min stora favorit, Elis Burå. Hon har också hyllat Elis Burå. Och jag tror de hänger lite,
roligt,
faktiskt.
Vad roligt. Det är ju det bästa jag har hört.
Svarar jag. Så där tror jag att hon har... Överhuvudtaget, nu, det här bygger jag på absolut ingenting. Men jag tror att hon har mer kompisar i det lite yngre kulturetablissemanget. För de som är varga på henne nu efter den här recensionen.
Men hon har ju skrivit att hon gillar dem. Hon gillar dem yngre mer.
Ja, och jag tror också de är mer öppna för det är ju lite så att även om de här andra människorna var unga på 90-talet, så de kulturskribenterna som är 40-50 plus, de har ju lite, de värjer sig mot det här lite elaka, syliga tilltalet, medan 90-talisterna är ganska mer, de är mer, det är bara att kolla på Twitter, de är mycket mer öppna för
det
syliga tilltalet.
Det är för att de kan liksom titta tillbaka på det där som att, pionjären inom feminismen, lalala. Men vi som var med, vi som var tonåringar när hon var typ tonåring och skrev. Ja. Eller lite äldre var hon.
Ja, alltså
hon,
du, nu har du ju en jätteskev. Alltså du är ju 12 år yngre än Lilla Skugga.
Jo, men jag var tonåring när Fitstim kom.
Ja, men ni var inte tonåringar samtidigt, vill jag inte säga.
Nej, men hon var lite äldre än mig.
Ja,
betydligt äldre. Hon var ett decennium äldre än mig, okej då. Okej, fine. Matte är inte min starka sida i alla fall.
Nej, vi kan säga att du... Nej, vi tar det sen.
Vi behöver inte prata om det. I alla fall... vi som var tonåringar då tog till oss mycket av det som skrevs i Fitstim, bland annat.
Mm.
Vi blev väl lite besvikna, kanske, när Linda Skugge tog en annan väg sen.
Just det.
Så därför kanske det är svårt för oss att ta... Men liksom, de här 90-talisterna har ju inget... Liksom, de var ju 10 när Fitstim kom. Högst, liksom.
Och 90-talisterna... Nu ska jag,
90-talisterna är ju bara helt jävla lost.
Och 90-talisterna är ju karriärister på ett annat sätt. Vilket... nu ska jag ta en annan härlig krönika från Linda Skugge som också var från...
Ja, just det. Nej, 2010. Det är när hon hatar... Hon hatar ju unga människor.
Ja, men hon hatar de som... Alltså hon hatar,
som inte kan jobba.
Ja, som hon hatar... Hon gillade 80-talisterna, alltså vi. Vi som var i jobbasålder. Vi från jobbasålder, får man säga. Men vi som var unga och sökte jobb 2010.
Ja, de var ju lata idioter, liksom.
Vi ska se... Jag ska läsa upp lite här. Men krönikan har rubriken "Jobbkrisen är en bluff". Den är publicerad på Aftonbladet Debatt. Och
här vill jag lyfta någonting också om unga människor. Jag vill prata om lite om...
Sen tar hon det här, alltid haft jobb, börjar hon skriva, jag har gjort allt. Vad skriver hon? Jag har jobbat som kassörska, au pair, posten, cafébiträde, jag har gjort allt. Jag är en företagare som utan utbildning och kontakter skaffar mig alla jobb själv. Jag har aldrig fått ett jobb, jag har skapat mina jobb själv. Det finns ingenting som gör mig mer upprörd än unga som säger att politikerna måste skapa fler jobb. Det är sorgligt att vi bor i ett land där så många på fullaste allvar tror att någon annan kan skapa jobb. Och just det här är ju min tes då, att den inställningen är också mer gångbar med 90-talisterna. För de är också lite så här hemskt entreprenöriga och går på er, liksom. Till skillnad från oss 80-talister. Och därför...
Men jag tänkte att 90-talisterna inte ville jobba. Alltså de är så här, de vill ju inte jobba med vad som helst.
Nej, men de är väldigt mycket så här att de skapar sin egen karriär och skapar sin egen framtid. Och tycker att vi 80-talister är lite luddiga drömmare.
Men samtidigt vänder hon sig då mot 90-talisterna samtidigt.
Nej, men de är för unga här ju. 90-talisterna är för unga för att bli träffade av det här.
Jaha, skriver hon det?
Eller för sig, nej, men okej, okay, men jag tror så här.
För det 2010,
nu ska vi göra snabbt.
Då var ju, är du född 90, är du 20?
Jo, men jag tror inte 90... Hon gillar de som är födda efter 93, skulle jag säga. Mm. Där går skiljelinjen. Efter det börjar de bli Linda Skugges people, skulle jag säga.
För jag tänker, för hon säger ju att ja, man försöker anställa någon på företaget, men de vill inte göra någonting. Sen går de under jorden och de svarar inte telefon. Ja, är inte det 90-talister?
Nej, hon tänker sådana som jag och framåt. Det hon hatar är sådana som är 87, 88, 89, 90, 91.
Okej, okay, så vi är 85 år. Vi är...
Nej, ni är 85 är också värdelösa, tycker hon.
Ah, okay.
Det skriver, hon lägger till det i en asterisk sen.
Nej, men det är intressant det där att hon säger ju det, att det finns jobb, det är bara ni som är lata. Och sen så jag vet inte om hon bara pratar till folk som bor i storstaden då, för de som bor på landet, där finns det ju bevisligen mycket färre jobb och väldigt svårt att få dem.
Men hon är väl inte så förtjust i folk som bor på landet, eller?
Nej, hon är inte det, va?
Alltså, nu har inte läst något, men spontant känns det som att...
Men det är därför folk blir så sura, för att det är jättemånga som har jättesvårt att få ett jobb.
Ja.
Unga människor. Men det vet hon ju om.
Ja, nej, hon skulle absolut inte dum. Hon vet ju det här, men hon gör ju det som...
Ja, det är bara provokation.
Ja, också det här är jag har ändå också skrivit en del krönikor, och då vet man ju att man måste skriva med skygglapparna på. Man måste, för att lägga fram sin tes, blunda för vissa relevanta fakta, för annars blir det en för luddig och för hattande text.
Mm.
Man kan inte skriva å ena sidan och å andra sidan hela vägen ner till slutpunkten, för då blir det blir inget koherent, det blir liksom inget slagkraftigt. Nej. Det är bara skit.
Ja, alltså, jag förstår också det är texten liksom,
ja,
som det handlar om, och det kan jag nästan så här, jag kan tycka att det är imponerande nästan. Alltså, ja. jag blir lite så här. Jag tycker det är kul,
ja.
Också. Men hon pratar ju om att det är ingen som förstår hennes humor. Hennes humor är ju väldigt unik då. Och det är ingen som fattar den. Att hon skojar ju bara.
Det är också en parallell till mig själv.
Ja.
Det är också det drastiska, mörka sättet att uttrycka sig som folk tolkar bokstavligt.
Mm.
Och det blir man ju väldigt provocerad av. Och jag tyckte ju verkligen att Sandberg-intervju-recessionen var uppfriskande. Just för att den var så pass slängig, drastisk, och också vågade vara lite slarvig liksom. Och lite ogenomtänkt.
Ja, men hon är ju ogenomtänkt i nästan alla hennes krönikor.
Ja, det tror jag hon är helt öppen med också.
Hon skriver bara så som hon känner.
Ja.
Alltså det första hon tänker skriver hon ner, känns det som.
Ja.
Det är som om jag läser en bok och bara, den här boken var ju fan skit.
Mm.
Det är som att jag skulle gå ner och skriva ner det och sen få det publicerat i Aftonbladet.
Hon hävdade också att hon var snäll mot Kristina Sandberg i recensionen. För hon säger ju i podden med Malin Wollin att...
Det var den sämsta boken hon någonsin hade läst.
Den suger.
Men jag tycker så här, för jag har hört Kristina Sandberg prata om boken också.
Mm.
Och då så tyckte inte jag heller att det var jättespeciellt. Alltså så.
Nej.
Så jag kan delvis kanske förstå Linda Skugge, att hon kanske så här tänker att, men det här är en cancerskildring, och absolut måste man få skildra cancer. Det säger hon ju själv, hon älskar sickligt, säger Skugge, Linda Skugge.
Mm.
Så hon tycker bara att den inte var tillräckligt intressant sickligt.
Yeah.
Och det kanske må vara att den inte var så intressant. Det vet jag inte, jag har ju inte läst boken. Men problemet med Linda Skugges recension är att hon skriver liksom... Hon drar alltid paralleller till sig själv. För hon är besatt såklart av sin egen sjukdom som hon pratar jättemycket om.
Just det.
Vilket jag också kan förstå, för det verkar vara jättesvår... sjukdomsproblematik liksom.
Där får man också ge Linda Skugga att hennes sjukdom är mer originell än cancer.
Hälften
av mänskligheten får ju cancer vid något lopp av livet. Vid något lopp av livet. Vad är det för språklig konstruktion? Vid något tillfälle i livet.
Ja.
Så Addisons sjukdom som väl är en hormonbrist som sätter sig på njurarna, va?
Binjurarna.
Ja. Och som väl hon äter kortison för.
Ja. Ja. Så det är mycket prat om kortison. Mm. Och sen har hon skrivit en hel bok om det här, om hela, om hur jobbigt det har varit. Jag har kollat upp lite det här med hennes sjukdom. Att hon tar kortison och tar det i flera år. Och det är massa biverkningar såklart. Och sen så, och då gör man det för att chocka binjurarna så att de ska börja producera kortisol i den mängden som kroppen behöver. Men det lyckades inte när hon slutade gå på medicinen. Mm. Så hon fick jättemycket problem. Så hon förlorade allt, säger hon då.
Fan.
Så att hon typ kunde inte jobba och var tvungen att gå i personlig konkurs. Jag vet inte vad det var.
Men där, och där kan jag på något sätt köpa att hon är lite indignerad. Mm. För att, som hon säger, hennes sjukdom är så ovanlig. Forskningen på den sjukdomen är också lite eftersatt för att den är så pass ovanlig.
Den är jätteeftersatt.
Ja, medan cancerforskningen är ju såklart prio ett för att den är så otroligt utbredd.
Ja, men det är inte så konstigt.
Det skrivs jättemycket om cancer, det finns massa reklam i tunnelbanan för cancerfonden.
Men det här fattar inte jag heller, för har vi en sjukdom som är den vanligaste sjukdomen i Sverige nästan. Jag tror hjärt- och kärlsjukdomar är liksom, men att det är den, varför skulle inte forskningen...
Också diagnosen kvinna är väldigt vanlig.
Vad sa du?
Diagnosen kvinna. Att skämt om att det är sjukdom att vara en kvinna. Ja, fortsätt. Att det är en diagnos att vara en kvinna, att det är en sjukdom. Fortsätt.
Mm.
Mm. Titta inte på mig, fortsätt prata.
Du ville att jag skulle fortsätta prata, va?
Ja.
Ja. Nej, men liksom hon... Alltså, om cancer är den största sjukdomen, mest utbredd sjukdomen, varför skulle inte forskningen vara störst när det gäller cancer? Varför? Ja, det är ju inte så konstigt att folk skriver om cancer. Liksom. Hon får låta som... Men, alltså, men sen så sa hon i sin egen podd, där med Volin, så säger hon ju att... hon ser mycket fram emot Göran Greiders. Om han skulle släppa sin poesi som han skriver nu när han har cancer. Och då blev jag så här, men jag håller med. Jag vill också, för jag tycker han skriver, jag gillar hans poesi. Jag gillar det han skriver just nu mitt under cancerbehandlingen som han skriver på Instagram. Jag vill också läsa det.
Ja.
Jag håller med henne.
Hon säger att han är en duktig stilist som jag gillar att läsa. Därför vill jag... Alltså, cancern är liksom helt godtagbar som målarduk. Det behövs bara intressanta penseldrag. Liksom.
Och jag menar, det kan man ju hålla med henne om.
Absolut.
Och liksom... Så att, och det visar ju också att det spelar ingen roll vilken åsikt skribenten har, så länge du är en bra stilist så kan Linda Skugge se kvaliteter i det du har skrivit.
Ja.
Och då blir hon nästan blir en bättre recensent än många andra recensenter idag, att hon är så liksom, att hon verkligen bara kollar på texten.
Ja.
Men jag tror inte att det är så. Jag tror inte att hon bara kollar på texten. Jag tror Kristina Sandberg är en väldigt lyckad författare.
Augustprisvinnande.
Ja.
För någon bok i maj-trilogin, tror jag. Inte alla, men någon.
Så hon är väldigt omtyckt bland kultureliten. Liksom. Och Linda är inte det. Och skulle kanske vilja vara det, trots att hon skriver på ett sätt som folk inte gillar.
Ja, vi måste spela upp två till klipp här.
Ja, gör det.
Som har just med det, med hennes status i kultur... eller kultureliten är fel ord, för hon pratar om Let's Dance och sommar, men i medievärlden helt enkelt då först så hon sitter i Efter 10 med Malou von Sivers. Hon har någon form av märklig panel där, Malou.
Ja, det är hemskt.
Skulle ni tacka ja?
Ni vet vad jag har gjort då för pajet? Jag har ju hört av mig till dem och sagt så här, kan jag få vara med? På alla mejl som jag jobbar i den här branschen så vet ju jag castarna och jag har fått alla mejlen efter.
Har du gjort det?
Det ska man outa i TV4. Man ska bjussa på sina svagheter. Nej, men jag det har jag gjort. Jag skulle jättegärna vara med. Ja. Men jag fick inte. Och så har jag analyserat varför. Varför får inte jag vara med?
Och när var det som du...
Nu, i höstas. Innan...
Och du fick inte vara det? Nej. Du är ju klockren.
Ja.
Tycker jag, det här gillar jag verkligen Linda Skugge för. Även om jag inte är mycket för Let's Dance och så. Hon måste ju vara den creddigaste personen som hört av sig till Let's Dance-redaktionen och sagt, snälla, kan jag få vara med? Och jag håller med. Varför skulle inte Linda Skugge kunna vara med i Let's Dance? Hon skulle väl göra succé.
Jag fattade, varför skulle hon inte få vara...
Hon skulle bli utröstad rätt tidigt, tror jag, för folk som gillar Let's Dance kanske inte gillar henne, men jag tycker hon är väldigt
eller
bra.
Eller så är det här chansen för henne att bli folklig.
Ja, varför inte som Horace Engdahl i Bingolotto? Sen kom ju skandalen i akademin och förstörde allt det. Men ja, potentiellt sett så absolut, hon skulle kunna bli folklig. Sen kommer då klipp nummer två, lite senare, samma panel. Där det visar sig att hon har tackat nej till ett annat stort sammanhang. Sommarpratar. Och då förklarar hon då varför hon har tackat nej. Och det här tycker jag är troligt.
Men Linda, du har ju fått ett väldigt fint erbjudande som du tackar nej till, att vara sommarpratare.
Men varför har du tackat nej? För att jag har skrivit i 30 år och ingen har velat ha mig i 30 år. Och sen efter 30 år plötsligt fråga.
Nej men Linda!
Ja, men det är
det
självklart.
Där får du svälja.
Så att om Let's Dance nu har en liten lucka så kommer jag tacka nej.
Så och där, hon pratar lite vidare senare i den här paneldiskussionen om att hon blev aldrig erbjuden att sommarprata under 90 och när Fitstim-tiden liksom. Och då nu när de hört av sig nu, då är hon så arg fortfarande över att hon inte fick frågan då, att hon har tackat nej igen. Och jag kan bara applådera det här. För jag vet att jag känner likadant, att säga att min andra bok som släpps nu, våren 2022.
Fick du in den?
Ja, för ytterligt förlag. Säg att ett stort förlag skulle komma och vilja släppa bok tre. Om det blir en bok tre.
Då kommer du bara,
nej. Då skulle jag säga, nej men ni har ju refuserat mig alla jävla år. Era jävla svin. Och så kommer ni krypande nu. Det är inte så bra reklam jag gör för mig själv som författare. Nej, men...
jag tror det är jättebra reklam. Alla gillar ju sådana personer.
Ja, men
det gör ju att natur och kultur kommer ringa dig.
Här är 100% på Lena Skuggas sida, vill jag säga. Om de inte var fina nog, om jag inte var fin nog för er då, varför i helvete är ni sådana optimister och hör av er nu bara för att jag har fått Addisons sjukdom? Jag hade också blivit vansinnig. Och så är det också så att ett Linda Skugge sommarprat på 90-talet hade varit mycket mer intressant än ett Linda Skugge sommarprat om Addison nu.
Ja, men det kanske här det här kommer, att hon säger att det var ett dåligt karriärsval. För hon kanske fick kämpa jättemycket för att hon var en arg feminist. Och det var kanske inte alla som ville ta i det. Liksom.
Nej.
Så då fick hon kämpa jättemycket. Liksom. Men och då drevs hon mot högern.
Men ville folk inte ta i det? Jag vill minnas som att det var superhett.
Jag vet inte. Det är det här som är ett stort mysterium. Jag förstår liksom inte vad problemet är.
Men det är ju ganska kul, eller kul och kul. Men om man kollar på Fitstim-gänget så har ju mer eller mindre alla har liksom gått åt det här hållet. Alltså de har blivit mindre och mindre radikaliserade.
Yeah.
Belinda Olsson gjorde ju en hel programserie på SVT som egentligen bara handlade om feminismen gått för långt.
Jag fattade vad hon höll på med.
Är det en åldersfråga att man blir mindre och mindre radikal ju äldre man blir? Hoppas inte det. För både du och jag är 40 om kanske 5-6 år. Och det vill vi inte vara.
Eller men
det vill
vi inte
bli mindre radikaliserade. Jo, men samtidigt finns det ju... Sven Wollter var ju för fan lika galen hela vägen till döden.
Han var kommunist. Men han är man.
Du menar att kvinnor blir... Nu är det nästan lite Linda Skugge. Du menar att kvinnor blir bekvämare och mjukare?
Nej. Jag menar att kvinnor får kämpa mycket hårdare. Sina ideal. Och blir till slut nedbrutna av samhället.
Ja.
Medans det är inga problem för
ta Sven Wollter igen.
För Sven Wollter till exempel att bara fortsätta som han alltid har gjort liksom.
Fina Sven
Wollter. Det är som Jerry Williams var väl också kommunist väldigt. Han behövde ju inte liksom.
Nej.
Han kunde bara fortsätta och tjäna pengar och få de här erbjudandena precis som Sven Wollter, medan Linda Skugge då upplever att hon inte fick det.
Ja, så kan det väl vara.
Jag skulle snarare säga att det är svårt att inte bli förbittrad som feminist och liksom
måste
ge
det väl
upp.
Finnas. Vilka har vi som inte... Eva Witt-Brattström blev ju inte mindre feminism, eller är inte. Maria Sveland har väl inte blivit mindre feminist.
Hon är en av de få. Hon är ju ganska anses vara extrem. Ja, så liksom.
Ekis Ekman fortsätter ju vara på sitt sätt.
Ja.
Åsa Lindeborg har ju gjort Belinda-resan, så det bara sjunger om det. Ja, det kanske ligger något i det här. Jag
tror att det är svårt att stå emot.
Men däremot,
men sen så kudos. Är det någonting mer med Linda. Det är någonting mer med Linda Skuggi som jag vill återkomma till.
Kör det nu.
Nej men så här, när jag läste Fittstim då. Mm.
Som ett litet Fittstim själv, var det då? Nej. Titta inte på mig, fortsätt prata.
Alltså det där var ju väldigt grovt för att vara du. Det är nästan lite...
Men okej.
Ja, jag förstår vad du menar, men ändå. Det är liksom hur du låter. Jag
tror det var LO-pampen Stig Malm som myntade det här med Fittstim. Fortsätt.
Ja, okej.
Okay. Kan ha fel, men skitsamma.
Ja, det är verkligen struntsamma om vi har fel. Mm. Det är inte viktigt här.
Nej, verkligen.
Nej.
Nej, men, produktion.
Nej, men grejen är, i Fittstim så skriver hon ju att... hon skriver om sin bitterhet hon hade under hela sin uppväxt, att hon, det var ingen kille som tittade på mig, det var ingen kille som antastade mig, det var ingen kille som pratade med mig. Och vi tjejer tävlade bara om killarna liksom. Och allt handlade om killarna, vi förstörde för varandra, vi hjälpte inte varandra. Och det är inte sant att man inte kan leka tre som tjejer till exempel, utan det är inte någonting som är biologiskt, utan det är någonting som är strukturellt, upplevde jag det som att hon menade. Hon hade liksom redan då, tycker jag, hon uttryckte liksom att hon kände sig sviken av tjejer. Så samtidigt som hon påvisa att det är fel, de här strukturerna, de här könsrollerna, så fortsätter hon att liksom vara arg på tjejer, alltså att attackera tjejers utseende och lite sådär,
de knubbiga kvinnorna,
och har gjort det i del av sin karriär. Men visst, hon attackerar män också. Det får man ju ge henne.
Björn Ranelid.
Ja, till exempel.
Jag skickade ju den
artikeln. Men det var ju också att han såg så fjollig ut för att han hade läppglans eller vad det var. Det var väl något sånt.
Ja, och också Richard Hobert. Just skickade ju den härliga krönikan. Den är borttagen från nätet, men den finns bevarad lite här och var. Där hela krönikan är som någon slags märkligt kåseri över Richard Hobert, vilket så här naturbarn han var. För han är väl död, va? Det är jag säker på.
Ja, det kanske är det.
Men hela vinkeln är om jag tycker att Robert går runt med... nu får jag fan googla Richard Hobert. Elever han. Det här kan vara kul.
Är det någonting att han har cider mellan skinkorna?
Nej, men att han gör cider mellan skinkorna. För han har liksom äpplen...
Han har ett äppelmusteri.
Ja, i analen. Richard Hobert lever!
Ja,
tack
han lever!
Fan vad glad jag blir.
Han lever!
Det var Göran Stanger som var död, såklart. Fan vad fint, Richard Hobert. Jag är så glad
han
att du lever.
Han lever.
Fan vad bra. Aftonbladet tog bort den här krönikan då om äppelmusteriet mellan skinkorna. Och... bad Richard Hobert om ursäkt. Jag undrar om inte Linda Skugg också tvingades be om ursäkt. Och det kanske var en del av varför hon lämnade bladet, att hon inte tyckte att de skyddade henne där. Det vet jag inte.
Jo, men hon skrev ju så, alltså hon skrev ju kört, så alltså, det är väl klart att det blir svårt att liksom försvara det.
Jag tycker ju i och för sig att man ska avskriva så också. Ja, men jag tycker det... man ska skriva i princip vad som helst i och för sig.
Men jag tror att Linda Skugge säger ju också att hon var så tyst. Det har hon pratat om flera gånger. Att hon var så tyst i... hon gillar ju inte att prata bland folk eller något sånt där. Så hon var så tyst. Hon var blyg, säger hon. Jag bara, okej, men varför väljer du då att skriva såna här saker om du är blyg? Liksom?
Men där gör du dig faktiskt dummare än vad du är, Sanna Karlberg. För du vet hur jag var. Vi har känt varandra länge. Du vet hur jag var som 21, 22, 23-åring i stora sociala sammanhang. Jag blev ju livrädd.
Kalla mig dum en gång till och du vet vad som händer.
Jag du är dummare än vad du är. Det är ju en komplimang. För du är inte så dum som du påstås det vara med det uttalandet. För du vet hur blyg jag var då. Och jag var ju fortfarande en sån som gillade att ställa till bråk och skriva sjuka saker. Och det har alltid varit. Så de två grejerna är inte ömsesidigt uteslutande. Man kan ju vara blyg på ett sätt och samtidigt ta stora risker i en annan arena. Det vet du.
Ja, men det är det som jag aldrig har förstått mig på när det gäller dig.
Ja.
För mig är det konstigt. för mig så hänger inte det ihop. Att Nej. Man är liksom lite av en exhibitionist. Mm. Samtidigt som man är en introvert.
Ja.
Men det finns ju några sådana personer som jag har träffat nu. Liksom, som verkligen visar upp... Alltså som har väldigt motstridiga känslor antar jag inom sig på något sätt. Det är intressant.
Jag har till exempel träffat din mamma som är en ganska lågmäld person. Men som också var först med, första tjejen har byxor i, vad var det, växte upp, Huddinge?
Nej.
Ja, någonstans.
Utanför Lindesberg.
Var ligger Lindesberg någonstans?
Ja, det, alltså det är ju utanför Örebro, men det är ju
en Sverige är alls, alltså det är för mycket svensk geografi. Jag är så trött på det. Så här, Linköping och Lidköping, två olika ställen. Skärper. Flytta till storstäderna. Urarma.
Du kan bara urholka. Säga så här för att du inte är 08. Du vet, jag skulle aldrig kunna säga
Nej,
så
men jag kan det, för jag är från landet.
Ja.
Bränn landet. Jag ska tala bakom ryggen på landsbygden.
Ja, det ska ja, kan helt avsnitt av bara landsbygden. Jag kan inte vara med i den. Kanske Oskar kan vara med i den.
Ja.
Han lider mycket.
Oskar, din kille gillar landet alls för mycket. Det går inte.
Nej, han gör ju inte det. Men han gillar, han liksom... skitsamma.
Ja.
Han gillar plötsligt Vinslöv. Plötsligt Vinslöv.
Ja, men då, där skrattar man åt lanterna. Där ser man ju ner på dem. Plötsligt Vinslöv, den ligger, jag tror den ligger i öppet arkiv. Så ni kan se den. Men jag tror de flesta som lyssnar på den här podden, jag skulle säga nästan 100% av de som lyssnar på en underproduktionspodd har sett
Plötsligt Vinslöv.
Kanske minst 10 gånger.
Ja, visst.
Ja. Vi har snart pratat i en timme här. Vi har pratat i mer än en timme, kan jag upplysa dem.
Ja.
Kommer vi till någon form av slutsats kring denna Linda Skugga som jag upplever att ju mer vi pratat om henne, desto mer uppskattar jag henne. Hon hade en uppförsbacke där med mammas psykotiska tirader. Jävla dåre mamma. Men nu alltså de här sista klippen vi har spelat upp där jag ser mig själv i henne i väldigt stor utsträckning.
Ja, en sak jag ville lägga till om Kristina Sandberg var bara det här att hon säger när Linda Skugge sågade då hennes bok
En ensam plats
så sa hon att det här är inte litteratur. Men Linda Skugge har ju själv gett ut dagboks anteckningar liksom. Så då tyckte hon väl inte att Kristina Sandbergs stil var tillräckligt eller att hennes text var tillräckligt bearbetad.
Ja.
Men jag undrar, för Kristina Sandberg skriver på ett visst sätt. Och Linda Skugge säger ju där att hon inte gillar hennes sätt att skriva.
Ja, hon verkar inte vara så förtjust i Marie-trilogin heller.
Nej, men det är liksom så här, nu ska det syltas och den släktingen och den släktingen. Hon gillar inte det här vardagliga, Nej. Liksom, säger hon. Fast hon skriver ju själv om sådana saker också. Så jag tänker bara att kanske Linda Skugge inte kan läsa mellan raderna.
Du menar att hon vill ha det icke-subtilt? Hon vill att någon ska skriva det här om WeVibe istället för att om man bara skriver jag och Mats låg, då kan man läsa in hur mycket som helst. Men Linda Skugge vill ha så här, jag och Mats låg, han stod och piskade mig, jag var på alla fyra.
Ja.
Och att det ska sen, säga något
sen efteråt tänkte jag på döden och existensen. Alltså så vill hon ha det. Hon vill inte ha så här, åh, min granne Klas och hans gräsklippare. Alltså det är inte det hon vill ha då, utan hon vill ha liksom lite mer lite annan typ av så här, sätt att skriva på.
Vad Linda Skugge tycker om Hemingway, undrar man.
Ja, alltså så där var en spaning som jag hade, liksom att hon kanske inte kan läsa mellan raderna.
Jag tror det är, av allt vi har sagt här, om hon lyssnar på det här avsnittet, så tror jag det är det som kommer ta hårdast på henne.
Faktiskt. Att hon inte kunde läsa mellan raderna.
Men det är det jag hade blivit mest sårad av, tror jag. Ja. Allt annat kan jag ta.
Men sen har jag också, jag hittade en intervju med henne på Femina.
Femina,
förlåt. Femina.
Du tänker på någon grekisk gudinna?
Ja, precis, exakt. Alltid gillat Grekland, i alla fall. Hon blir intervjuad... har blivit intervjuad av...
Håll ihop nu är det snart slut här. Håll ihop nu.
Kan vi klippa det här?
Nej, vi klipper ingenting. Nu läser du.
På Femina.
Ja. Femina.
Femina. Jag kommer säga fel, sluta.
Nu märks det. Nej, det blir ingen klipp. Nu kör.
Snälla. Okej. Hon blir intervjuad om det här med att bli missförstådd hela tiden, som hon tycker. Och då säger hon så här, citat då. Jag tycker att det är jätteroligt att skriva tvärt emot. Folk tror någonting om en, sen skriver man dagen därpå någonting annat.
Mm.
Det blir ju kanske rörigt. Mm. Men sedan kan man ju tycka att texterna är enskilda, frånkopplade varandra.
Nästan lite svar på tal då, på min mammas anmärkning att hon var höger ena dagen, vänster andra dagen.
Ja, jag tror bara att hon driver med oss allihopa. Ja. Det är ingen idé att ta det hon säger, alltså att bli förolämpad av det. För att hon har bytt åsikt i massa småfrågor jättemycket, tycker jag. Mm. Så att det är liksom, hon driver bara med oss.
Allting är ett enda stort troll, vilket jag också tänker att inte recensionen av Sandberg också var till 50%. Hon visste ju exakt vilka buskar hon skakade om, så att säga. Ja, men skaka om en busk. Shaking the bush. Är det ett uttryck? Shaking.
Skaka om busken.
Det låter,
nej, det låter verkligen
låter mer som diskodans. Och med det tror jag vi rundar av bakom ryggen för den här gången.
Ja.
Du som civilperson, Sanna Karlberg, vad tycker du om din poddebut?
Jag hoppas det blir bra. Jag mår lite illa, men det kommer väl släppa snart.
Vill du plugga något? Gå i skola, vill du plugga för det? Att det är bra att man går i skola?
Ja, jag vill vurma för vuxenutbildning. Eller jag vill vurma för vuxenutbildning. Så alltså, ser du, jag är för
vill
trött
du
nu.
Vill du vurma för vuxen?
Ja, jag har sovit 5 timmar i natt. Jag vill göra reklam för vuxenutbildning. Så.
Ja, och vi har säkert många outbildade, nästan bara outbildade som lyssnar på den här jävla podden. Så det tycker jag låter...
Vilket klassförakt.
Perfekt. Jo, men vi pratade om min lilla skugga. Jag har färgat av sig. Tack så mycket Sanna för att du var med.
Ja, tack för att jag fick vara med.
Och tack för att ni lyssnade. Hej då.
Hej.
Bara på Storytel. Tove-fallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.